Du lyssnar på Webradio Areton.
Hej, jag heter Camilla Lebertirvi och jag lever som en digital nomad. Jim Rohn har sagt: "We all have two choices. We can make a living or we can design a life." För 13 år sedan så valde jag att ta steget bort från ekorrhjulet helt och hållet på ett ganska drastiskt sätt. Vi levde ett vanligt liv i Stockholm, karriär, bygga hus, hämtning, lämning på dagis, då min man gick in i väggen. Vi reste till Thailand på millenniumskiftet och det blev faktiskt ett skifte för oss också. Där i solen så bestämde vi oss nämligen för att vi ville leva så mera. Vi reste hem, vi sålde vårt just nu nybyggda hus, vi lämnade våra arbeten och vi sålde alla våra saker utom det som rymdes i tre ryggsäckar. Och så tog vi vår sexåriga dotter med oss på en enkel biljett till Thailand. Det var verkligen som att födas på nytt. Processen innebar att vi först skalade av allt materiellt. Vi sålde bröllopspresenter, allt bohag och allt som legat i förrådet som vi inte ens hade besökt faktiskt på minst ett år. Medan folk på loppisen bar bort grejer så kändes det faktiskt som att gå ner i vikt. Ju färre saker som vi hade, desto friare kände vi oss. Nästa insikt som jag lärde mig så småningom är att saker tar tid. Massor av tid. Saker ska flyttas, de ska lagas, de ska köpas, de ska säljas, de ska ordnas med på olika sätt. Jag har en vän som äger villa, sommarhus, flera bilar, motorcykel, båt och massor av andra saker. Han säger att all hans fritid går åt till sina saker. Och sen också alla aktiviteter som han och familjen ska gå på hela tiden. Tiden räcker helt enkelt inte till det han egentligen vill göra. Och det är att finna sin egen inre kompass. Sin egen vilja. Sin egen röst. Den drunknar för honom i allt fixande. Vi gjorde så att vi skalade av tidsmässigt också när vi flyttade till Thailand. Där hade vi massor av tid över, men först så skapade det faktiskt en identitetskris. Vem är jag om jag inte har mina vänner runt omkring mig? Vem är jag om jag inte gör en massa saker? Till slut vände jag på cirkeln som förut var att jag först måste göra saker för att sen kunna få något som gör att jag sen till slut kanske hinner med att bara vara. Jag började där istället med att vara. Och ur det så fick jag en massa insikter. Och sen kunde jag veta mer om vad jag ville göra. Den ändringen i tankesätt har gjort stor skillnad i mitt liv. Sen den dagen har vi levt med två viktiga deviser. Inga skulder och inget ägande. Om vi behöver något som en bil just nu så långtidshyr vi den. Samma sak med boende. Jag har bott i Thailand i 11 år och nu på Rhodos i Grekland i 2 år och jag har faktiskt aldrig ångrat mitt val den där gången. Friheten har blivit mitt rättesnöre. Jag vill leva livet fullt ut. Jag vill känna att även om jag säger nej till fantastiska karriärer, möjligheten att tjäna massor av pengar, så är jag ändå enormt rik. Rik på tid, rik på att jobba med det jag vill, rik och hög på livet. Att skala av har gett mig ett fokus på vad som är viktigt i mitt liv. Fokus på det allra, allra viktigaste. För mig är det relationer. Relationen till mig själv i första hand förstås. Min familj och många andra. Fokus på vad jag vill bidra med till världen. Nu som livsdesigner, som jag kallar mig, då jag försöker hjälpa andra att finna sin passion och kunna bli mer digitala och mer fria. Att kunna utveckla sig fullt ut utifrån sina talanger. För jag tycker nämligen att vi inte ska nöja oss med en medioker, helt okej tillvaro. För jag vet att vi kan skapa oss ett fantastiskt liv. Det kan kräva en del uppoffringar, men det är det värt. It's got to be perfect, som Fairground Attraction sjunger i den här låten. I don't want half-hearted love affair. Life is too short.
chart to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right.
I så många år så har besöken i Sverige blivit väldigt speciella. Jag har skaffat mig ett reflektionsavstånd. Det har hjälpt mig att se på mig själv och det liv jag levde då, men också det liv jag lever nu. 3 år gick då jag inte reste till Sverige överhuvudtaget, utan spenderade lågsäsongerna på Koh Lanta i Thailand med att resa runt i Asien. Jag har varit mycket i Malaysia, Bangkok, Bali och Borneo. Men i vintras så valde vi att bo i Sverige i 5 månader. Att bo i Sverige för första gången på vintern på 13 år. Jag coachade då många svenskar, både via Skype men också i möten. Och en av de män som jag coachade hade fått en panikångestattack när hans arbetsnarkomani hade nått kulmen. När han hade under flera års tid jobbat till klockan 2 på nätterna, 7 dagar i veckan, läst sina mejl i bilen medan han körde och märkt att alla hans kollegor hade det likadant. När han nu ville göra en förändring så var det svårt för honom att veta vad han ville göra istället för att bara jobba. Han hade abstinens. Han behövde ett reflektionsavstånd bort från jobbandet och i sin sjukskrivning så började han sakta hitta tillbaka till sina egna intressen. Datorn var hela tiden som en magnet som drog honom till sig, men han lyckades vända på trenden och sätta gränser för sig själv. Jag blev faktiskt chockad över att möta honom och många, många andra som mådde så dåligt. Någonstans hade jag nog trott att saker hade blivit bättre i Sverige. Att vi hade lärt oss. Det gjorde att mitt eget kall blev ännu starkare. Att hjälpa andra att förverkliga sina drömmar, att bli sina egna sanna jag och komma i sin fulla potential. Reflektionsavståndet gör ibland att då jag står i en svensk busskur en snöig dag klockan 05.30 vid pendelbussen, att jag kikar mig omkring och får en sån lust att fråga folk som står där och huttrar och kurar ihop sig om de verkligen vill göra det här. Eller är det så som många jag har träffat som berättar om att de har fått frysa ner delar av sig själva för att stå ut? För jag tror att när vi länge håller på med saker som inte passar ihop med våra egna inre värderingar, när det känns som om jag prostituerar mig, som jag ger bort någonting av mig själv som egentligen inte alls är jag, som inte jag vill, så behöver vi alla ljuga för oss själva. Jo, men jag gör ju en massa bra saker. Jo, men det är ju kul ibland. Jo, men hur skulle de klara sig utan mig? Delar av oss fryses ner. Och den dagen då vi inte vill längre, ja, då är det svårt att svara på frågan, vad vill du då? Vad är din passion? Det svaret är då så långt ifrån oss. På mina besök i Sverige så gör jag ofta spaningar. En period höll alla på med att renovera kök. Alla mina vänner skulle renovera köken. Stora delar av middagsbjudningarna pratade folk om deras nya köksplaner. Åren efter så handlade det om badrummet. Jag har alltid varit lite jobbig och ställt andra typer av frågor. Är du nöjd med ditt liv? Och vad är det du är nöjd med? Och vad skulle du vilja utveckla? Vad brinner du för? Sakta behöver vi tina upp de delar som inte har fått tillräckligt med utrymme. Om det nu är så att de är nedfrusna. Att vi behöver kunna börja längta igen. Och få tag på vad vår längtan egentligen handlar om. Att kunna finna vår passion för livet. Det som gör att vi faktiskt blommar ut fullt ut och är oss själva. Oavsett hur stora saker som vi vill åstadkomma eller hur små. För om vi inte ägnar oss åt vår inre längtan, vår inre kompass och vår inre röst eller vad du nu vill kalla den, så kommer den att knacka på. Det kanske bara börjar som en liten obehagskänsla och i början så vill vi censurera den. Särskilt om det mesta känns bra i vårt liv egentligen, på ytan. Så var det verkligen för mig i mitt tidigare liv innan vi tog steget. Det är då vi kanske lever i en sorts falsk nöjdhet. Och det gjorde jag verkligen. Vi talar om för oss själva att allt är bra. Att allt detta borde vi vara nöjda med. Men ändå är vi inte det fullt ut. Då passar passionen på och knackar på mitt i den där sprickan som har spruckit upp och ger sig inte förrän vi lyssnar och tar det på allvar. Vad vill du bli när du blir stor? Den frågan kan vi ställa oss fortfarande. Jag ställer den till mig själv fortfarande fast jag alldeles nyss har fyllt 50 år. Eller som First Aid Kid sjunger i When I Grow Up.
What I'll do, throwing out a boomerang.
into the world to do something unique and something distinctive. And if he or she does not do it, it will never be done, säger Benjamin Mays. Det citatet berör mig starkt, för jag tror på att vi alla är ämnade att göra något unikt här i världen, och jag vet många som inte alls känner så. Men jag tror samtidigt att vi just nu är med om en stor revolution när det gäller livsstilen. Många har tagit steget och verkligen börjat leva i sin passion fullt ut. De tekniska möjligheterna gör också nu att vi kan arbeta via nätet och då till exempel välja att bo precis var vi vill. Tänk dig själv om bara 50% av alla i Europa till exempel skulle göra det. Hur skulle då infrastrukturen påverkas? Vi kanske inte skulle ha några kontor inne i städerna. Få skulle behöva pendla via allmänna kommunikationer och bilar kanske inte behövs på samma sätt som idag. Vi skulle välja att bo på fler underbara platser och vi skulle egentligen bara behöva en viktig sak, en bra uppkoppling. Men med att vi sprider ut oss i världen så kommer också en annan sak, och det kan vara kulturkrockar med att vi kanske är ovana vid att leva, inte bara besöka utan också leva och bo och arbeta i andra kulturer. En sak som jag tidigt insåg i Thailand var att jag fick släppa mitt kontrollbehov. Sällan blev saker som jag hade tänkt med det. Istället blev det ibland mycket bättre, men sällan som jag hade planerat. En annan sak som jag fick förhålla mig till var att jag som kvinna i södra Thailand ute på landet hade svårt att få acceptans för mig som affärskvinna. Den mäktiga man som var vår närmaste thai-partner och som också var vår beskyddare, vilket man ofta behöver ha för att lyckas i Thailand, hade svårt för att prata affärer med mig. Trots att jag var van att coacha ledare och prata med ledningsgrupper från Sverige, så var jag inte alls den naturliga samtalspartner för honom. Istället fick min dåvarande man sköta mötena och jag kunde bara skicka med honom mina synpunkter. Frustrerande. Fast nyttigt också på många sätt, och jag lyckades släppa mitt kontrollbehov, för då lyckades jag också lära mig att leva i flödet, i nuet. I att inte hela tiden kämpa emot och stångas, utan låta livet visa vilken väg jag skulle gå. En annan sak var att det vi tycker är rätt och fel inte gäller på samma sätt i till exempel Thailand. När jag kom till olika myndigheter och företag så saknades det alltid papper. De sa ofta att det inte skulle gå med det som jag nu önskade eller sökte för. Att det var många problem. Först var det tungt. Och när jag insåg att myndigheter och samhällspartners ofta förutsatte en så kallad service fee för att hjälpa till, det vill säga rent ut sagt ett kuvert under bordet, så blev jag först rosenrasande. Tills jag så småningom förstod att allt handlade om relationer och att hjälpa varandra, fast med helt andra ramar och sätt än vad vi är vana vid. Att vända helt upp och ner på allt vi är vana vid är skrämmande, jobbigt, frustrerande och samtidigt nyttigt. Svart och vitt visar sig vara grått eller ibland helt andra färger. Jag lärde mig att lyssna och lära, visa ödmjukhet och vänta in, bygga relationer långsiktigt, inse att jag inte har rätt att döma, att jag är gästen hur länge jag än bor på en plats, att jag sällan har hela bilden. Jag insåg sen också att allt jag har gjort tidigare i livet faktiskt passade in i pusslet av det nya livet som jag byggde upp. Genom att jag helt vågade vara utanför boxen och tänka nytt, så hittade jag också helt nya perspektiv. Att jag skulle jobba nästan enbart via nätet var för otroligt. Att jag skulle coacha och också jobba som parterapeut via Skype, och att det skulle funka minst lika bra som när mina klienter är i rummet, var först förvånande. Att vissa föredrog det sättet att bli coachade på för att det inte blir lika kravfullt som när vi sitter i samma rum var också överraskande. Fortfarande är jobbet med att se andra blomma ut till fullo det som driver mig. För det intressanta är att lyckas komma förbi hinder. Som det är sagt, det är inte mörkret som skrämmer, utan det är att vara i ljuset. Att våga kliva fram och vara hela sig själv fullt ut. Vågar du bli din fulla potential fullt ut? En viktig och väldigt bra fråga som du kan ställa dig själv är: om det inte fanns några som helst hinder, vad skulle du göra då? Om du då vågar tänka helt utanför ramarna, utanför alla ramar, så händer fantastiska saker. Saker blir helt crazy. A man needs a little madness, or else he never dares to cut the rope and be free, säger Nikos Kazantzakis. Och den här låten gillar jag så mycket och lyssnar ofta på. Come into the light med Bliss. Digital nomad och att det kommer att öka i framtiden. Förr var det ju mest 30-åriga amerikanska killar som var IT-kunniga som började ta det här steget. Och nu är det möjligt för många, många fler. Jag har coachat researrangörer, coacher, föreläsare, sjukgymnaster, förskolelärare och hypnotisörer till att kunna ta det här steget. Jag tror att det kommer att förändra världen. Det svåra är ofta inte att komma på en affärsidé och paketera den eller att lära sig hitta sina kunder på nätet. Det är kanske det som folk tror först är det svåraste. Nej, jag tror att det svåra är att finna sitt sanna jag och om man nu vill leva som en nomad att verkligen fullt ut våga göra det. Och det är inte så konstigt, vi är vana vid att leva som bofasta, det har vi gjort i 10 000 år så vi tänker så. Och jag tror att många av våra värderingar härstammar från det bofasta livet. Till exempel finns en tydlig värdering som jag stöter på i Sverige att barnen behöver växa upp på ett ställe för att lära sig anknytning och relationer. Mina barn har växt upp utomlands. Min dotter var 6 år då vi flyttade och hon kom tillbaka till Sverige igen för 2 år sedan. Nu är hon 19 år. Min son har hela sitt liv växt upp utomlands och flyttade för 1 år sedan till Sverige. Nu är han 11. När min dotter skulle lämna den internationella skolan som hon gick på i Bangkok så fick hon en bok från skolan som hette Third Culture Kid. Det handlar om att barn som under sin uppväxt och som har bott minst 6 månader utomlands eller barn som har föräldrar från olika länder eller adopterade har alla liknande egenskaper som de har utvecklat. En svensk som flyttar till Thailand är inte thailändsk men heller inte svensk fullt ut. Det barnet utvecklar en tredje kultur som liknar det som ett japanskt barn utvecklar när han bor i Afrika eller en italienska som bor i Sydamerika. En sak som min dotter säger, som hon ser som ett särdrag bland de vänner hon har, som har den här third culture kid, det är att alla de vet exakt vad de vill i livet. De har skapat sig en väldigt tydlig bild av sitt drömliv och är fokuserade mot det. En sak som påverkade mig väldigt mycket var att min mamma dog vid 58 års ålder plötsligt. Hon lämnade pappa efter sig som chockad insåg att de hade sparat en massa pengar och en massa förhoppningar om allt de skulle uppleva när de blev pensionärer. Det blev aldrig så och jag bestämde mig då för en viktig sak. Att inte skjuta upp det jag vill till senare. Att fullt ut leva nu. Att jag aldrig kan veta hur det blir sen och hellre leva fullt ut idag. Paulo Coelho har sagt: One day you will wake up and there won't be any more time to do the things you've always wanted. Do it now. Och det är samma sak som Ketcha sjunger om i Die Young.
Hear your heart beat to the beat of the drums. Oh.
Hour Work Week säger så här: We don't really want to be millionaires. We want to experience what we think only millions can buy. Det är så sant. Jag tror att få av oss egentligen längtar efter själva pengarna, men mer allt det vi skulle kunna uppleva med mycket pengar. Jag har verkligen inte haft mycket pengar genom åren, men jag har heller inte haft väldigt lite. Jag har helt ändrat mitt synsätt på pengar och det har gjort att jag har hittat nya vägar att leva också när det gäller ekonomi. Jag har verkligen levt som en miljonär många gånger. Jag har bott på platser och upplevt saker som jag förr bara trodde miljonärer kunde ha råd till. Genom att ha låga kostnader i övrigt och vara skuldfri så har jag snabbt kunnat lägga om och ändra. Jag har följt flödet och lärt mig att känna in motståndet snabbare. Att inse att när det är motstånd så är det lika bra att släppa den vägen tidigt, även om det rent logiskt ser ut som den bästa vägen. Jag har lärt mig att följa den lätta vägen, eftersom den oftast för mig har varit den rätta vägen. Just då. Men jag behöver hela tiden vara lyhörd, för kanske så ändras den vägen helt plötsligt. Kanske jag behöver springa ibland och kanske jag behöver sätta mig ner och vila emellanåt. Jag har lärt mig att känna in min egen inre kompass och flödet runt omkring mig. Och jag har lärt många andra att helt vända på sitt sätt att tänka om till exempel pengar. Att hitta nya vägar och ta sig ur skuldfällan och kunna vända på hindren och istället se vilka möjligheter som finns. En fråga som jag har haft mycket svårt för själv att svara på är: var kommer du ifrån då? Då skulle jag vilja fråga: vill du ha det korta, enkla svaret eller vill du ha det långa? Vill du egentligen veta var jag är född? Vill du veta var jag är uppvuxen? Eller var jag bor exakt just nu? Och varför ställer du ens frågan? Vad är ditt djupare intresse? En annan fråga som vi som nomadfamilj ofta har ställt oss är: vad är hemma? Det var tidigt som jag slutade säga: nu ska jag åka hem, när jag skulle hälsa på i Sverige. Det var ju trots allt inte mitt hem längre. När tsunamin slog in på stranden där jag och min son just hade suttit och lekt och sen slog ut hela vår verksamhet den säsongen, så åkte alla svenskar hem. Men inte jag och mina barn. Vi var redan hemma. Vi stannade kvar hemma där vi var. Och det jag har lärt mig är att hemma är utrymmet mellan mig och mina nära och kära. Min familj, mina närmaste vänner. Där är jag hemma, oavsett var i världen jag bor. Numera har mina barn flera ställen att bo på, så den som alltid finns hemma hos mig, det är min man Erik. Tack vare den starka relationen och kärleken som vi känner så har vi styrkan i varandra. Vi kan peppa varandra när den ena faller och tappar sugen. Vi kan tillsammans ge oss ut på helt nya äventyr. Någon, och jag vet inte vem, har sagt: gifta par som älskar varandra berättar tusentals saker för varandra utan att öppna munnen. Så är det med Erik och mig, även om vi pratar mycket också. Så tack för att du finns som min resekamrat, kära nomadkollega, make och bästa vän. Den här sången är till dig.
Med stor älska dig. Och säg det igen, säg det igen, säg det igen. Jag vill höra, så säg det igen, säg det igen, säg. Jag aldrig mera fri. Nu har du mig fast. Jag kan aldrig någonsin leva förutan. För du sa det till mig, det jag längtat hela livet att få höra. Du sa jag älskar dig, jag älskar dig, och jag älskar dig.
Många undrar vad jag egentligen livnär mig på. Ja, jag har e-program som jag säljer via min hemsida. Jag har min relationssajt som jag snart ska lansera. Jag har webbinarprogram som är som seminarier på nätet. Jag har interaktiva kurser via nätet och jag är med live. Jag Skype-coachar privatpersoner, småföretagare, chefer, par och singlar. Jag arrangerar resor, yogaresor, mindfulnessresor, digital nomadcamps. Både på Rhodos och i Thailand. Jag hyr ut en lägenhet i huset där vi bor. Jag föreläser i Sverige, coachar där emellanåt. Tricket handlar egentligen om att ha många ben att stå på. Att ha många olika inkomstkällor som jag snabbt också kan växla mellan. Vad är då stegen till om just du skulle vilja bli en digital nomad? Jo, jag tänker så här. Det handlar om 4 olika delar. För det första är det viktigt att du skaffar ett helt nytt sätt att tänka på om livet, din livsstil, pengar och arbete. För det andra handlar det om att kunna finna vad du vill jobba med som knyter ihop alla dina passioner och talanger så att du verkligen kommer till din rätt fullt ut och upplever glädje och passion när du arbetar. Och för det tredje handlar det om att du kan bygga upp din verksamhet på nätet. Hur du når ut, hur du hittar dina kunder och hur du samarbetar med andra. Och för det fjärde behöver du lära dig hur du kan leva som en nomad och vad som krävs för att lyckas med det. Det är det här jag brinner för. Det är mitt kall i livet. Att hjälpa andra finna ett exceptionellt liv. Ett liv att vara stolta över. Även om det förstås är fyllt av både med- och motgångar. Men det är ett liv där du kan känna dig fullt ut levande varje dag. Den här veckan så har jag och min man lagt nya planer som involverar nya platser. Vi kommer att bo delar av året på Rhodos, delar i Thailand och delar i Sverige. Men vi har också planer för en ny bas i södra Europa. Det är dags för nya perspektiv, nya möten, nya insikter. Så vi behöver återigen skala av. Vi har igen börjat sälja det vi nu har skaffat på oss. Så att vi snart är lika mobila igen. Att vi kan leva enkelt utan att alla prylar tar all vår tid. Så att vi kan spontant flytta oss till flera underbara platser. Just nu så sitter jag här i vårt hus mitt på stranden på Rhodos och ser ut över Medelhavet. Det är ofta jag nyper mig i armen och fylls av glädje över hur mitt liv ser ut. Jag känner en enorm tacksamhet. Allt tack vare att jag själv har valt att skala av och leva ett fokuserat liv med nära kontakt med min egen inre kompass. Det betyder inte alls att alla dagar är toppen, men väldigt ofta så känner jag en sprittande glädje. Och då sätter jag gärna på den här helt underbara låten med Lill Lindfors. Men innan vi lyssnar på den så vill jag bara skicka med dig ännu ett citat. Det är en av de digitala nomader som jag själv följer som heter Chris Guibo. Han säger så här: "Think about what you really want. Grasp it with unshakable passion and focused desire. Everything else is secondary." Där är det igen. Passion och fokus. Jag vet att det är möjligt. Du är värd att leva ditt liv fullständigt fullt ut så att det riktigt spritter i kroppen. Du har så mycket att bidra med till världen. Och vi längtar efter att just du ska blomma ut fullt ut. Så res dig gärna upp om du nu sitter på en stol eller en soffa eller var du nu än är. Och ge dig hän i en skön dans till den här härliga låten. Det gör jag ofta när jag sätter på den. Vi ses där ute i världen någonstans. Och du, Ralph Waldo Emerson har sagt: "Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail." Ha en underbar dag.